Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och denna morgon så vill jag som jag brukar göra försöka dela med mig en del tankar jag har och jag vill göra det i all ödmjukhet därför att det är ett ämne som är så stort och så viktigt som jag vill tala om idag och det är församlingen. Vi har fått väldigt mycket undervisning i vår församling om församlingen och dess funktion och hur det ser ut. Och vi har haft verkligen en djup och fantastisk församlingsgemenskap. Det måste jag säga. Men jag tror att vi behöver alla rannsaka oss. Hur är det idag? Och hur lever vi våra liv idag i förhållande till det vi fick lära oss och vad vi ser i Guds ord först och främst? För att Guds ord talar ju om församlingen på ett sätt som de flesta kanske inte tänker på. Man har ju en uppfattning om vad det är att vara i en församling. Man har ett medlemskap och så har man sitt namn skrivet i någon matrikel. Och sen kommer man till församlingens möten då och då. Och för en del så blir det väldigt sällan och för en del blir det lite oftare, man kanske har någon funktion i församlingen. Och församlingslivet många gånger är, ja, och nu tänker jag i största allmänhet i olika församlingar, så är det en verksamhet som pågår och det är olika typer av samlingar och möten. Och det handlar om kaffekvällar och mysaftnar och så är det då en predikan på helgen. Och så där, och så lever man sitt liv som alla andra de övriga tiderna på dygnet. Och detta med församlingen är bara någonting man har en identitet. Jag är medlem i den eller den församlingen. Men hur visar Guds ord att församling är? Vi ska titta på det idag och jag vill göra det i all ödmjukhet. Jag vill inte sätta mig över någon, men jag önskar få förmedla tankar på, är det verkligen så här Gud har tänkt om församlingen? Vi kan börja med att läsa i Efeserbrevet. Det är ju församlingsbrevet kan man säga. Första kapitlet ska jag läsa om, där skriver han i 17 versen, Paulus. Han skriver så här: min bön är att vår Herres Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, må giva er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig, och att han må upplysa era hjärtans ögon så att ni förstår hur dant det hopp är vartill han har kallat er, hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur översvinnligt stor hans makt är på oss som tror, allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft, varmed han har verkat i Kristus i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen. Över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar, ja, över allt som kan nämnas, icke allenast i denna tidsålder utan och i den tillkommande, allt lade han under hans fötter. Och så kommer det: och honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting. Åt församlingen, ty den är hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. De här sista verserna, honom, alltså denne Jesus, som vann seger över alla andevärldens furstar och herrar, över allt som kan nämnas, honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting. Åt församlingen, till den är hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Och det är just det här att församlingen är Jesu kropp här i tiden. Och då undrar jag, hur fungerar en kropp? Vi ska titta lite mer på detta. Det är ju så här att en kropp har ju lemmar. En kropp har ju kroppsdelar som är sammanfogande och som sitter fast med organiska band. Och så är det enligt Guds ord även i församlingen. Om vi tittar i första Korinterbrevet i 12:e kapitlet så läser vi där om andens olika gåvor och dess rätta bruk. Och jag ska inte gå igenom dessa gåvor nu, men det är ju så att anden ger olika människor olika gåvor beroende på vad denna person behöver i sin tjänst i församlingen. Därför att var och en har fått en tjänst, en uppgift, en plats i församlingen. Och då ska vi läsa där. Ja, vi kan ge. Jag läser inte igenom det här med gåvorna, det får vi ta en annan dag. Men från 11:e versen så står det så här: men allt detta verkar den samma ena anden, i det att han allt efter sin vilja tilldelar åt var och en någon särskild gåva. Ty lika som kroppen är en och likväl har många lemmar, och lika som kroppens alla lemmar fastän det är många, likväl utgör en enda kropp, lika så är det med Kristus. Ty i en och samma ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, vare sig vi är trälar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen utgörs ju inte heller av en enda lem utan av många. Om foten ville säga, jag är icke hand, därför hör jag icke till kroppen, så skulle den icke dess mindre höra till kroppen. Och om örat ville säga, jag är icke öga, därför hör jag icke till kroppen, så skulle det icke dess mindre höra till kroppen. Om hela kroppen vore öga, varför funnes då hörseln? Och om den hela hållen vore öra, var funnes då lukten? Men nu har Gud insatt lemmarna i kroppen, var och en av dem på det sätt som han har velat. Och åter allesammans utgjorde en enda lem, var funnes då själva kroppen? Men nu är det så att lemmarna är många och att kroppen dock är en enda. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Ej heller huvudet till fötterna, jag behöver er icke. Nej, just det kroppens lemmar som tycks vara svagast är som mest nödvändiga. Och de delar av kroppen som tycks oss vara mindre hedersamma, de bekläder vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för, de skyler vi med så mycket större blygsamhet, under det att de andra inte behöver något sånt. Men när Gud sammanfogade kroppen av olika delar och därvid lät den ringare delen få en så mycket större heder, så skedde detta för att söndring icke skulle uppstå i kroppen, utan alla lemmar endräktigt hava omsorg om varandra. Om nu en lem lider, så lider alla de andra lemmarna med den. Om åter en lem äras, så gläder sig alla de andra lemmarna med den. Men nu är ni Kristi kropp och hans lemmar, var och en i sin mån. Ja, vi kan läsa resten också. Men nu är ni Kristi kropp och hans lemmar, var och en i sin mån. Och Gud har i församlingen satt först och främst några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare några till att utföra kraftgärningar, ytterligare några till att ha helbrägdagörelsens gåvor, eller till att taga sig an de hjälplösa, eller till att vara styresmän, eller till att på olika sätt tala tungomål. Icke är väl alla apostlar, inte är väl alla profeter, inte är väl alla lärare, inte utför väl alla kraftgärningar, inte har väl alla helbrägdagörelsens gåvor, icke talar väl alla tungmål, icke kunna väl alla uttyda, men var ivriga att undfå de nådegåvor som är de största. Och nu vill jag ytterligare visa er en väg, en övermåttan härlig väg, skriver Paulus där. Här ser vi att det är frågan om en kropp. Och hur kan en kropp fungera om inte den är sammanfogad om den inte är tillsammans. Vi läser om första församlingen i Apostlagärningarna 2. Så läser vi ju där. Ja, vi kan läsa därifrån 42 versen där. Där står det. Och dessa. Därför att det var många som tog emot ordet där på denna dag. Så tog de som då tog emot hans ord lät döpa sig. Och så ökades församlingen på den dagen med vid pass 3000 personer. Och dessa höll fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över var och en och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Men så står det i 44 versen, men alla de som trodde höll sig tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina jordagods och vad de eljest ägde och delade med sig därav åt alla eftersom var och en behövde. Och ständigt var dag var de endräktigt tillsammans i helgedomen och hemma i husen bröt de bröd och åt med fröjd och hjärtats enfald och lovade Gud och allt folket var den välbevåget och Herren ökade församlingen dag efter dag med dem som lät sig frälsas. Jag tror ju inte att alla 3000 eller dessa tusentals som hade blivit frälsta ständigt satt tillsammans alla på en gång. Men alla höll sig till syskon där de var och var tillsammans med syskon. Och på något sätt så delade man med sig av sina tillgångar med varandra. Man hade, som det står, endräktig omsorg om varandra. Man hade allting gemensamt, så endräktigt tillsammans var de. Och jag tänker att det där har vi förlorat på något sätt. Vi tycker inte det är så viktigt att vara tillsammans varje dag. Det är klart att vi har ju utövat en sådan församlingsgemenskap i Maranata-församlingen och haft storfamiljer så att säga. Och vi har försökt att tillämpa detta på genom att vi har organiserat det så. Och det är inte den organisationen jag är ute efter riktigt att efterlysa nu, utan detta med att vi faktiskt har gemenskap med syskon och bryr sig om varandra, att man har endräktig omsorg om varandra, att man hjälper varandra på många olika sätt. För det är ju frågan om att stötta och stödja varandra i en ond värld. En värld som är fientlig mot Gud och allt vad han gör. Och en andevärld som är fruktansvärt emot att det här ska bli förverkligat. Och då behöver vi varandra. Och detta med att ständigt vardag träffa några syskon och ha bön tillsammans, bedja för och med varandra och uppmuntra och hjälpa och stödja varandra i vardagen. Det är det som är så viktigt att vi fortsätter att göra. Om vi bor under samma tak, står det ingenting om här. Det har naturligtvis underlättat för oss att kunna vara tillsammans varje dag, att vi har haft dessa storfamiljer. Och det kan vara bra. Men jag säger inte att det måste vara så. Men däremot så menar jag att församlingsliv har blivit något helt annat än vad det är. Att det är frågan om ett namn i en matrikel och ett medlemskap. Och sen kan man kanske utebli flera veckor utan att det är någon som tänker på det eller bryr sig om det. Det har blivit så annorlunda mot vad Guds ord visar på i församlingen. Hur ska man kunna tjäna varandra med sina nådegåvor om inte man är där, om inte man träffar varandra? Man måste ju alltid kunna göra det. Vi ska titta i Korinthierbrevets 9:e kapitel där Paulus skriver om sig själv. Han skriver så här att fastän jag är fri och oberoende av alla har jag dock gjort mig till allas tjänare för att jag ska vinna dess flera. Han menar att han är ju en, det står i början av kapitlet, är jag inte fri? Är jag inte en apostel? Har inte jag sett Jesus vår Herre? Är inte ni mitt verk i Herren? Och om jag inte för andra är en apostel så är jag det åtminstone för er, till ni själva är i Herren inseglet på mitt apostlaämbete. Han hade vunnit dem här. Och, men han hade gjort sig till allas tjänare. Och det är just det där med tjänandet som är så fantastiskt. Om man fattar och förstår det. Hur ska vi kunna tjäna varandra om inte vi träffar varandra? Men man kan ju idka detta betjänande också, även om man inte bor under samma tak alltid. Man kan gå till varandra, uppmuntra varandra, hjälpa varandra med det ena med det andra och vara varandra till hjälp och tjänst. Och det kan även de högsta i församlingen göra, om man säger så. De högsta ämbetena, de största apostlaämbetet är väl ett av de största ämbetena. Och lärare och herde och en herde ska ju vårda sig om sin jord. Så är någon satt i herde så måste ju den bry sig om sina får, så att säga. Om man tittar i Matteus 20 kapitlet så står det från 25 versen där. Då kallade Jesus dem till sig och sa, ni vet att furstarna uppträder mot sina folk så som herrar och att de mäktiga låter folken känna sin myndighet. Så är det icke bland er, utan den som vill bli störst bland er, han vare de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er, han vare de andras dräng, liksom människosonen har kommit. Inte för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Vi ska ju följa Jesus. Han blev allas tjänare. Han gav sitt liv för de andra, för de många. Och vi ska vara hans efterföljare och på samma sätt ska vi då tjäna syskonen. Och allt det här sker väldigt naturligt för den som har denna kärlek i sitt hjärta. Jag har tänkt på det att församlingar kan då också upprätta en ordning. Och man blir så stolt över sin ordning i församlingen. Man har så mycket till det yttre. Man har kanske stadgar och regler och hur man ska se ut och uppträda. Och man kan ha olika ordningar. Och det är väl gott och väl. Väldigt bra att ha ordningar i församlingen så att man inte tillåter vad som helst att förekomma där. Men det är ju herdens uppgift att förmana sina får, så att säga, och hjälpa och undervisa så att var och en förstår hur man ska vandra i församlingen för att inte förorena och smutsa ner, för att inte låta världens ordningar och sätt och tankegångar komma in. Det är ju undervisarnas uppgift. Lärarna i församlingen, herdarna i församlingen, de måste ju se till att de som är i församlingen fattar och förstår sådana ting. Men då kan det bli så att en församling blir så väl ordnad så att man blir riktigt stolt över sin ordning. Och man blir så nästan högmodig i det här så att det blir på något sätt något annat än vad det skulle vara. Man blir stolt över sin egen förträfflighet istället för att man är ödmjuk och älskar Jesus, och allt vad man gör det gör man för att man älskar Jesus och ingenting annat. Och då tänkte jag på första Korinthierbrevet 13. Där står det så här från första versen. Om jag talade både människors och änglars tungomål men inte hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande symbol. Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg men inte hade kärlek, så vore jag inte. Och om jag gåve bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, Ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men icke hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn. Och det är det jag tänker, att om man älskar sin egen förträfflighet mer än man älskar Jesus själv, man älskar sig själv helt enkelt, man tycker att man är så förträfflig. Åh, vad jag har gjort mycket, vad jag gör mycket för församlingen, vad jag har utgivit mig, vad jag har tjänat, vad jag har burit för församlingen, oj, oj, oj. Och så blir man egenkär. Men det här är saker och ting som fungerar automatiskt om jag älskar Jesus. Därför att han älskar sin församling. Och denna kärlek får jag då kanalisera. Och då blir detta agerande i församlingen och för syskonen och för människor, att man offrar sin kropp, allt det där, det sker därför att jag älskar Jesus. För om det sker utav att man älskar sig själv eller sin egen förträfflighet, då är det ingenting värt. Det är bara kärleken, om den får uppfylla våra hjärtan, som det är någonting värt. Och då står det från fjärde versen: kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke. Kärleken förhäver sig icke. Den uppblåses icke. Den skickar sig icke ohöviskt. Den söker inte sitt och den förtörnas icke. Den hyser inte agg för en oförrätts skull. Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken förgår aldrig. Och så står det om gåvorna, de ska försvinna och så vidare. Men detta ska ju försvinna. I 13:e versen i samma kapitel står det: så blir de då beståndande, tron, hoppet, kärleken. Dessa tre, men störst bland dem är kärleken. Och jag önskar så att jag kunde förmedla någonting av detta, att församlingsliv, det är något helt annat än det oftast ser ut idag. Och ska du och jag ägna oss åt att tjäna Jesus, ja, men då blir det församlingen som vi tjänar därmed. Och då är vi angelägna om församlingsgemenskap, vi är angelägna om syskonen, och vi kommer tillsammans så mycket vi kan för att i församlingen använda våra gåvor som vi har fått för att församlingen ska uppbyggas. Därför den är Kristi kropp, och Gud ser på församlingen som någonting oerhört dyrbart. Det såg vi ju här i början när vi läste om detta. Det är hans kropp och där bor Gud. Visst är det stort? Och jag hoppas och önskar så att vi inte tappar denna syn på vad församlingen är, utan att vi verkligen lever våra liv för syskonen, därför att vi lever för Jesus. Nu har tiden gått den här dagen, och jag önskar så Guds välsignelse över dig som har lyssnat, och jag hoppas att du också kan fortsätta att läsa om detta med församlingen och fatta och förstå vad det innebär, och att genom att älska församlingen, då älskar vi Jesus. Och detta vill jag verkligen förmedla idag genom detta enkla lilla program. Må Gud välsigna dig som har lyssnat, så hörs vi återigen om en vecka.